Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Hjärtligt välkomna hörni, det är avsnitt 254 av Sparpodden med mig, Alexander Gustafsson, och tyvärr inte Joakim Bornold. Han är sjuk idag, men jag är inte ensam ändå, så misströsta ej, för jag har faktiskt två gäster med mig här i studion. Inga mindre än Arne Kavastu Talving och Marcus Börsens Tjuren Ferdinand Hernhag. Hjärtligt välkomna hörni.
Tack.
Om jag bara börjar där med Börsens Tjuren Ferdinand. Varför väljer jag att kalla dig för det?
Det beskriver lite hur jag har gått min egen väg i livet. Och det matchar också med en oftast ganska passiva och långsiktiga placeringsfilosofi på börsen.
Du sitter under korkeken med dina aktier och bara låter dem växa.
I princip så, ja. Det är mycket tidseffektivt att ha en stor del av portföljen ganska långsiktigt och passivt. Så kan man ju krydda med lite mer spännande blommor när det är säsong.
Ja, snyggt. Nej, men det är tyvärr så att Jocke är lite sjuk idag. Han har fullt upp i som alltid. Jag trodde ju att sparekonomen var odödliga, men han är människa också. Så det får vi inte glömma. Men vi har ett fantastiskt avsnitt framför oss. Dels så är ju ni båda tillsammans aktuella med en bok som ni har skrivit. Jag tänker vi ska prata lite om den sen. Men vill också kasta in dig, Arne. Mm. Kavastu, har du som titel eller som profilnamn i finansvärlden? Varför känner många igen dig som Kavastu? Vad är det för någonting?
Kavastu, det är den ort i Estland där pappa växte upp, där jag har en sommarstuga idag.
Ja, ah, just det. Mm. Och det är inte svårare än så?
Nej.
Och hur kommer det sig att du valde just det när du började bli en profil och började skriva på finans?
Ett av de få namnen som inte var upptagna.
Ah, okej. Okay. Ja. Det var inte mycket svårare än så. Nej. Man behöver bygga sin profil.
Ja.
Men Arne, du är ju ändå en ganska... Ni båda är ju väldigt kända profiler inom finansvärlden. Och ni kommer från lite olika bakgrunder, och det tänker vi ska reda ut. Mm. Men om vi börjar med dig, Arne. Hur karaktäriserar du dig som investerare? Vad är det du letar efter för typ av aktier?
Jag försöker hitta aktier som överpresterar index. Fundamentalt starka aktier, bolag kan man väl säga, heter det, som ligger i stigande trend över MA200. Gärna utdelning.
Ja. Det är inte mycket svårare än så.
Nej.
Men är det inte det alla letar efter, aktier som stiger över index? Hur säkerställer man att man...
Jo, det är det alla letar efter, men inte så folk gör.
Ah, okay. Hur menar du då? Det här får du utveckla.
Nej, men det är som jag säger, att håller man sig i aktier som faller, vi har Catena Media nu till exempel som faller, så köper man aktien fast den är under MA200. Det gör inte jag.
Nej. Och MA200, det är alltså trenden då. Och ja. Catena Media har ju gått bra historiskt, men nu har det kommit in... Sen efter sommaren egentligen, i en fallande trend. Ja. Då är du en sån som bara kliver rakt av.
Nej, men du har ju liksom, du har en fundamental styrka i bolaget. Det har du bakom dig, men du kan inte se framtiden. Det kan du bara spå. Ja. Du har likaså en teknisk trend som är uppåt. Men det du inte kan rå på, det är marknaden. Mm. Och marknadens syn. Så gå inte emot den marknaden. Släpp caset. Titta på andra case istället. Ja. Så när det är under MA200, så då är inne på en mark som är lite osäker. Hur långt ska det gå ner? Vi har Hennes & Mauritz som ett bra exempel. Det har ju fallit ner ganska långt. De gick under MA200 på 300 kronor. Och nu, idag går de upp kraftigt. Men ändå så står de bara i 135-140.
Just det. Så det är så enkelt. Ja. Om de går under med MA200, då ska man sälja den.
Ja, det är en vanlig signal.
Ah, okej, okay. Det är inte... Men det, du är generellt sett negativ inställd till den typen av aktier.
Ja, sen är det också skillnad på marknaden. Är marknaden frisk, så ska inte aktierna gå under MA200. Men är marknaden sjuk, så har du kanske 80% som går under MA200. Då måste du ju handla där om du ska handla aktier.
Och vad menar du med frisk eller sjuk?
Om vi ligger i bull trend eller bear trend.
Ah, okej. Okay. Ja. Och då är det om marknaden är i positiv eller negativ trend.
Ja.
Men det här är väldigt mycket, du pratar om att du har den här fundamentala basen i bolaget, men sen är det här trenden någonstans sanity check. Är liksom aktiemarknaden med tåget också eller inte?
Nej, men det är ju aktiemarknaden som bestämmer, det är ju stora aktörerna som bestämmer priserna på aktierna, och då gäller det att klappa dem med hårs.
Ja.
Svårare än så är det inte.
Och jag måste ställa frågan till dig, Marcus. Använder du samma metodik? Jobbar du också mycket med trender och glidande medelvärde?
Oh ja, men jag prioriterar helt annorlunda.
Ja.
Jag börjar ju med långsiktiga fundamentala trender. Utdelning per aktie, vinst per aktie och så vidare, va? Också lite relativ värdering om direktavkastningen är högre eller lägre än vanligt. Jag utgår ju ofta från samhälleliga megatrender, 10, 20, 30-åriga trender, och se gynnas bolaget eller missgynnas de. Så att jag ringar in en massa långa trender och sen tar jag en långsiktig, ganska passiv position utifrån det, va. Men visst, kurstrenderna är ju med där och säger någonting om riskerna. Jag försöker ju i allt större utsträckning inte köpa för tidigt om det är fallande MA 200. Utan...
Vi möts ibland. Ändå Ambea är ett bra exempel. Mm. Du skriver gott om dem och då har jag, mina kriterier är också positiva. Så vi möts med en del aktier så att säga. Samma syn.
Ja,
G5 och Catena och lite sånt där. I olika tider senaste året och hur bolagen går och aktien går och sen.
Och så alla investerare behöver ju inte vara lika heller. Det finns ju många, många sätt att tjäna pengar på börsen. Det man behöver är ju sitt sätt. Och framförallt utöva det väl. Och ni är ju båda bra exempel på att hitta sin metodik och använda den. Och sen även har ni varit väldigt generösa med att dela vad ni tycker och tänker och utbilda andra i att använda sin strategi. Men det är det jag märker också efter att ha många gäster och prata med många olika typer av investerare är ju att ingen är den andra lik. Utan man behöver hitta sin grej så man kan arbeta med. Arne, din ställer ju lite mer krav på tid och energi.
Ja,
du gör ju oftare affärer. Medan Marcus, du känns som mer långsiktigt passiv. Inte gör lika mycket affärer. Stämmer det övergripande?
Ja, det gör det. Men jag räknar ut hur mycket courtage jag hade betalat fram till och med augusti. Och det var på tok för mycket. Kan jag säga. Det var... Ja, det
kan ju också vara så att det är mäklaren.
6 000 kronor i år tror jag i courtage. Det var mycket. Oj. Tyckte jag faktiskt. Ja. För att vara väldigt passiva och långa trygga affärer. Men... Det har ju ändå gått bra. Hittills i år har jag upp mer än börsindex. Även om index inte är relevant för mig att jämföra mig med. Så.
Nej. Men för dig, Arne, är index väldigt relevant att jämföra. Du brukar ofta prata om index.
Ja, men herregud. Om du har 1 miljon till exempel så gör du 5% bättre än index. Då gör du alltså 50 000 mer än vad andra gör. Och slår du ut det på en månadslön så har du strax över 4 000 extra. Höjer du index, gör du ändå bättre prestation och har mer pengar så blir det enorm utväxling. Och sen för mig, det tog alltså fruktansvärt lång tid innan jag började förstå att jag var en dålig investerare. Jag började 82 och följa börsen. Och inte förrän 2004 gjorde jag ett nuläge, vad är det jag håller på med? Jag slår ju inte index, jag går till och med sämre än index. Det var då liksom min stora framgång kom, när jag rannsakade mig själv och började titta, hur funkar marknaden egentligen? Därefter var det ju succé i portföljen.
Och då började du överprestera index. För annars så är väl lite tanken med att jämföra sig med index. Om jag nu inte lyckas prestera bättre, då är det kanske bättre att bara hoppa in i en gratis indexfond.
Absolut.
Och ligga passiv.
Ja, men helt rätt. Kan man inte slå index kan man lika bra ligga passiv igen. I en indexfond. Eller göra som Marcus.
Hitta en mer passiv strategi som äger på lång sikt istället.
Ja.
Men för vanligtvis, hur lång tidshorisont äger du dina aktier, Marcus?
Det brukar ju bli en...
Hur lång tid har jorden existerat?
Ja, alltså... Det är sällan det är över 10 år. I vart fall oftast är det ju betydligt färre år. Det beror lite på värdering, det beror lite på hur samhället utvecklas, hur bolagen går. Och lite sånt där, men det är klart att enstaka aktier har ju ägt i 5-10 år liksom.
Okej, Och Arne, hur ser det generellt ut för dig?
Jag skalar ju hela tiden. Har jag en position till exempel på 5% i ett bolag så sticker det upp lite grann. Och så går det upp till 7-7,5% av portföljen. Men det skalar jag av lite grann så jag kommer ner till 5.
Ja.
Så att det är svårt att säga. Så länge marknaden, så länge det fundamentala ser bra ut i bolaget och marknaden belönar aktien. Då finns jag där. Och när de inte belönar den så börjar jag titta runt omkring. Vad finns det för någonting annat som marknaden belönar? Och så skalar jag ner positionen och hoppar över.
Ja. Så väldigt mycket mer handelsintensiv.
Mycket mer, ja, precis. Ja, vad ska man göra om man är fri på dagarna?
Nej, då är lika bra att handla på börsen.
Ja, men precis.
Absolut. Men av nyfikenhet då, fri på dagarna. Och så här, du pratade lite om att du började se på börsen sedan 82.
Mm.
Hur har din liksom börskarriär sett ut? Vad gjorde du där 82? Och jag jobbade har du gjort fram tills idag?
Ja, nej, jag jobbade på Handelsbanken ungefär 10 år innan jag hoppade av där. Kom in på aktieavdelningen där och var ganska tidig med optioner. Utbildade även handelsbanksfolk och kunder på option- och terminsmarknaden. Men man såg ju att det ger ju inga pengar. Det är ju tvärtom. Där försvinner det pengar istället. Det är så lätt att hamna fel. Vi har ju den här...
Majoriteten av alla optioner förfaller värdelösa.
Ja, det kan nog stämma, ja. Jag har ju det här exemplet på den här fullfjädrade norska traden Einar Aas, tror han hette.
Ja.
Bränner av bara på en spread på 5 euro bränner han av hela sin förmögenhet. Alla kan åka dit på den där.
Mm.
Så det är ingenting att hålla på med som jag kände. Men jag fortsatte, gjorde lite affärer, men gjorde alla fel som alla gör. Men förstod inte, när det kommer en köprek så skulle man köpa det och så vidare. Sen gick ju inte aktien och sen höll man det för länge och så vidare.
Mm.
Så jag kartlade helt enkelt mellan 2004 och 2009, 2008 till och med var det, hur marknaden verkligen fungerar. Och det kunde jag göra eftersom att jag gick ner på halvtid i början på 2000-talet.
Mm.
Sen då slutade jag jobba helt och hållet och nu har jag jättemycket tid till att spela in poddar.
Ja, och det är vi tacksamma för att du är här och delar. Men många känner ju också igen dig lite som DJ, Kavvas du.
Ja.
Du måste ju dela. Varför tror många du är en DJ eller är du en DJ?
Ja, men jag spelar på lördag på en 100-årsfest där på ett, vad heter det, en festförening som fyller 100 år på lördag.
Ja, okej. Okay. Ja, men så du gör lite gig emellanåt?
Ja.
Men då jobbar du ju ändå.
Ja, men jag gör ju det. Jag har slutat att jobba, men nu har jag börjat att jobba igen, kan man säga. Fast jag jobbar ju utan jag känner att jag jobbar.
Det där blir väldigt invändigt.
Ja.
Förklara lite, hur menar du?
Nej, men, du gör en massa saker.
Jag gör en massa saker. Jag tar ju fotouppdrag, bröllop och sådana saker, så knäpper jag liksom och DJar. Och nu så kör jag den där utbildningen, Kavvas och Stränder också. Men det gör jag inte för pengarna skulle jag, för att jag tycker det är så jäkla kul att utbilda. Det är så roligt att se att folk kan få bättre resultat i sina portföljer.
Mm.
Eftersom att jag lyckas kan jag smitta av det på andra.
Okej. Okay. Så det handlar mer om att du måste engagera tiden och du vill göra någonting som är roligt.
Ja, men ska jag spela golf? Ja. Vad ska jag göra? Ska jag sitta still på en stol? Någonting ska jag ju göra.
Ja, det är helt rätt. Ja. Kan inte sitta och rulla tummarna hela dagen.
Nej, men precis.
Och börsen är ju bara öppen mellan 9 till 5:30. Så att någonting måste man göra där
Jag tittar inte så mycket på börsen på dagarna. Däremot så jobbar jag på kvällarna och sammanställer vad som har hänt under dagen. Så att det är en sanning med modifikation.
Ja, men det är också en så som många känner dig, som den som fortfarande kollar på text-tv,
ja, men precis.
Aktiekurser. Gör du det fortfarande?
Ja, men det är reklamfritt där. Det är utan brus. Det är kanon.
Men inte kollar du på tvn? Då är du text-tv i någon appform eller
ja,
i datorn?
Ja, jag har den i appen i telefon förstås.
Ah, okay.
Ja, men vad spelar det för roll om jag har 15 minuters fördröjning på aktiekurser?
Nej. Om det är börsen ändå stängd så spelar du ingen.
Nej, men även när den är öppen. Jag behöver inte ha. Jag kan säga en sån sak då. Innan jag gick över till nätmäklare så hade jag Affärsvärldens hemsida som jag tittade på. Så jag kunde se dagens vinnare och förlorare. Och det här var 2014.
Mm.
Och då kunde en kompis som var kund då på Nordnet kunde liksom ringa till mig och säga att du, ser du vad den här aktien drar? 9:10. Nej, jag får inte uppdateringen förrän 17 minuter över. Tyvärr, jag ser inte mycket den här drar. Och just det här med att jag hade 17 minuters fördröjning mot marknaden. Men jag ser ingen skillnad på avkastningen idag mot då. Det är samma avkastning. Jag väljer inte sån här, hoppar in på sekunder, minuter. Jag bestämmer, det här bolaget kommer gå bättre än index. Så ligger jag där.
Ja. Och om det inte gör det så...
Då skala ut och så, lite grann som en coach på fotbollsplanen. Du har spelarna ute på marken, den där, på planen. Den där presterar inte. Plocka ut den och sen plockar du in en annan som troligtvis presterar bättre.
Ja. Och så jobbar du lite så fram och tillbaka.
Ja.
Men gör du liknande, Marcus? Sitter du också på text-tv? Kollar du aktiekurser?
Nej, det har ju hänt att jag inte kollat aktiekurserna för mina innehav alls på liksom 5-10 dagar och sånt där. Att jag gör annat helt enkelt och låter kapitalet jobba åt mig. Men i och med att jag har tagit in en del offensivare aktier i portföljen så börjar jag väl kolla lite mer ofta. Men Det känns ändå som att man, det dagliga kursbruset, man blir inte klokare, men det tar tid och energi på något vis. Att, och min aktie är upp 5% och sen ner 5% och liksom, ja men det har inte hänt någonting med bolaget sedan senaste delårsrapporten. Som kursen studsar hit och dit för en reka i en affärstidning, och vad ska jag göra åt det liksom? Det är inte, jag får ingen, det är ingen riktigt kraftfull input för mig, utan det är mer, ja, brus helt enkelt.
Ja. Ja, men det, och det är lite skönt att höra. Det är en liten frisk fläkt. För många söker ju ständigt den här realtidsuppdateringen och ska alltid sitta och följa sin portfölj. Mm. Och ni är ändå båda framgångsrika investerare och behöver inte sitta där liksom klistrad framför skärmen. Det är lite skönt, tror jag, både för mig och för lyssnarna att höra.
Kan det bero på att vi inte sysslar med teknisk analys?
Men då måste jag ställa motfrågan. MA200 är det, ju en form av teknisk analys.
Men man säger, det finns ju alla möjliga såna här kortsiktiga grafer till höger och vänster. Ja. MA200 är en teknisk, ja. Men det är en ganska långsam.
Ja. Jag vet, så i generella liksom, teknisk analys, andra typer av indikatorer och sånt.
Tittar
ni
aldrig. Nej. Det tror inte du heller gör, va?
Jag tittar på kursbottnar och kurstoppar. Och
På vilken? På 3 års kursbottnar? Eller?
De flesta som är längre än några månader, så jag ser dem åtminstone.
Att, jag har noterat att Hennes & Mauritz, liksom. Hennes & Mauritz har en dubbelbotten till exempel. Men det har ju bildats på ganska lång period. Till exempel, sånt tittar jag på.
Ja, ju längre tid mellan bottnarna, desto mer intressant enligt teorin. Och även börspsykologin där, hur marknaden och hur många borde reagera. Att många köper ju när kursen börjar bli lika billig som den var som billigast senast. Så det finns ju någonting där som gör att det kanske upprepar sig. Då, så att.
Vad jag är rädd för är det här kortsiktiga bruset. Jag tittar liksom, när jag tittar på teknisk analys då, så tittar jag liksom på veckografer. Och det är också teknisk analys på sitt sätt. Men jag går inte in och tittar på daggrafer och minutgrafer.
Nej. Ni vill ju snarare fånga det här flockbeteendet, låter det som.
Ja.
När den där botten har nåtts än en gång, då tycks många vilja kliva in. Och då vill du köpa den aktien för att många andra gör det. Och sen om bolaget är fundamentalt starkt.
Ja, vi har banker som ett bra exempel i somras. Där den vände. Hela bankbranschen, stor bank. Och då ser man att P-talen är nere i 10. Ja, men det är klart intressant att köpa stor bank. Mm. När det vänder uppåt där. Men det gör man ju inte på en dag. Man ser hur det vänder på ett par veckor.
Ja. Ja, men det är intressant att få bara höra det perspektivet. Men jag tänkte vi skulle återkomma lite till det du sa, du var fri, Arne, och du jobbar inte så mycket längre. Hur ser din resa ut, Marcus, på börsen? Och när fick du upp ögonen för aktier och börs?
Jag fick upp ögonen 98 när jag började prata aktier med pappa, helt enkelt. Och hösten 98 gick börsen ner med 39% på 3 månader. Så det var en intressant och lärorik start. Och sen ITH-sen därefter och sen nedgångar 2001 och 2002. Så att,
jag frågar, är det långtråkigt nu?
Det är väldigt skönt och lugnt och bekvämt i portföljerna snarare. Då var det lite för tuffa tider egentligen. Men jag lärde mig en hel del faktiskt. Och jag hittade ju in på utdelningsaktier under slutet av 00-talet och början av 2010-talet, så att då kändes det som att nu börjar jag hitta hem ordentligt.
Och så är det. Man lär sig nytt med tiden och man omformar ju hela, hela tiden sin strategi och lär sig nya knep. Men du är ju också lite av en fri karaktär idag. Berätta för mig, hur liksom ser din yrkesvardag ut och vad är det du prioriterar med frihet?
Sovmorgon.
Sovmorgon är riktigt. Är riktigt.
Ja, men mina dagar är lite så att jag arbetar eller skriver någonting. Tränar, äter. Tar det lugnt, ungefär lite omväxlande. Beroende på vad min hjärna eller annat är intresserad av. Så att det blir tidseffektivt och inte rätta in sig i en bestämd mall mellan vissa klockslag eller vissa arbetsuppgifter exakt, vissa sånt där, utan det är lite tjuren färden, jag kör mitt race och det är optimalt för mig.
Ja. och lägger istället tiden väldigt mycket på att skriva. Många känner ju igen dig som skribent och författare. Du skriver ju i både affärstidningar och egna böcker.
Oh ja, det är väldigt roligt att skriva. Det skapar glädje, precis som att skapa en portfölj och samla på aktier. Så att det är väldigt kreativt, och gränsen mellan arbete och fritid vet jag inte riktigt var den går alla gånger.
Och där har vi någonting gemensamt.
Ja, det är så vi vill ha det, att kunna göra det vi vill. Och sen gör man något annat.
Ja.
Inte start, stopp, jobb, fritid. Ja. Liksom.
Men hur mycket har portföljen betytt för er för att kunna realisera den här livsstilen som ni har idag? Ja. Är det tack vare aktieportföljen och det den har gett som gör att ni känner er trygga i det?
Ja.
Ja, jag hade aldrig vågat börja frilansa och ställa de krav jag gjort om jag inte hade haft några besparingar alls. Vissa människor vågar säkert det och säga upp sig utan sparkapital, men jag är ju en försiktig person, så att för mig är att ha den där tryggheten, friheten, att går det hur dåligt som helst med karriären, så har jag ändå finansiella muskler som kan flexa mig till hyfsad standard i livet.
Ja. Är det samma för dig, Arne? Du nickar instämmande.
Nej, men varför ska man sälja bort sin tid till en arbetsgivare för? När man hela tiden har avkastning från börsen.
Ja, det ger ju mer hävstång oavsett om det är aktier eller egna produkter av någonting. Ja. Att man gör en investering. Lyckas man sen, så tjänar man ju mycket mer som egen frilans än om man bara är anställd, bara få en liksom fast...
Konkret kan man säga som så att förut jobbar man och hade inkomst av tjänst. Och nu tänker man efter, varför var jag så dum att jobba och fick inkomst av tjänst? Du kan ha inkomst av aktier.
Ja.
Det är mycket bättre lön när man har kommit upp en bit.
Tycker ni borde jag säga upp mig från Nordnet då kanske?
Du får ju en enorm kunskap här. Det var som jag jobbade 10 år på Handelsbanken. Ja. Då fick jag en enorm kunskap där. Man startar en bas och... du är några år yngre än mig. Vem vet, när du är 50, vad du känner och tycker då?
Får se om jag jobbar kvar på Nordnet.
Ja.
Men i vilket fall, jag håller ju med er. Portföljen är ju en sån viktig del för att kunna känna den här ekonomiska tryggheten. Sen är det ju jättemånga som inte har ambitionen av att säga upp sig helt, utan man vill ju kunna engagera tiden där man känner att här får jag ut mest av livet. Och för en del kan det vara att gå ner i jobb. Man kanske fortfarande gillar jobbet och den där sociala aspekten. Då ska man ju köra på med det.
Absolut.
Och man kan ju faktiskt kombinera inkomst av tjänst med inkomst av kapital. Både ha lönen och portföljen som jobbar för den.
Man ska göra det man brinner för och man känner för från hjärtat.
Ja, men verkligen. Men bokskrivandet, det var ju där någonstans ni också fann varandra lite mer.
Ganska roligt, för det var ganska omaka par folk. Va?
Ja.
Marcus och Arne.
På vilket sätt då? Varför tror du att folk tänkte så?
Nej, men vi är så olika.
Ja.
Det är det som är så bra när man skriver en bok.
Ja, men ni är lite olika både i ur personlighet. Du är väldigt extrovert, Arne, och gillar att prata mycket. Och Marcus, du är lite mer tillbakadragen, gillar att skriva mycket mer.
Helt rätt.
Och ni har lite olika aktiestrategier också. Men det är väl det som kanske kan skapa den här extra effekten då?
Tänk om vi hade varit likadana, vad tråkig boken skulle bli.
Ja.
Ja, det var ju svårt. Jag kände ju att är det någon jag ska skriva bok med, det är ju Arne, för han är ju mycket bättre än mig på kortare saker, trender och mer sånt. Så det var en bra komplettering liksom. Det är få andra som har den avkastningen i egna pengar. Det finns många framgångsrika fondförvaltare, men att förvalta där och sen skriva en bok, det är inte samma sak som någon som är frilans liksom, som du.
Jag är ju en fritidsbåt jämfört mot en stor fond i Amerika. Det är en stort skepp. Det är svårare att ta sig in och ur i aktier.
Ja.
Jag är mycket snabbrörligare. Och där kan man få bättre avkastning än dem på grund av detta.
Och så boken då som ni har skrivit, Den enkla vägen blir rik och fri med aktier, den är inte skriven då för amerikanska fondförvaltare?
Nej, det är det inte. Det är det inte.
Ge mig gärna pitchen. Vem är boken skriven för och varför har ni skrivit den?
Från min sida från början så var det egentligen bara meningen att jag skulle skriva en bok hur man sparar sig rik. Efter ett tag så kom aktiedelen in även i boken. Men du måste skriva någonting om aktier också, hur man förvaltar där. Så tanken från min sida från början var liksom, hur kan man få pengar till aktier? Mm. Sen byggdes det på. Vad tycker du? Vem riktar sig boken mot? Vad har vi för målgrupp?
Alla som vill få ett friare liv ungefär. Får man ju mer pengar, man har ju mer aktieinkomster man har, desto lättare har man ju att styra över sin tid. Mm. Friheten, tryggheten och så vidare. Så att i boken går vi ju igenom lite vad som allt gemensamt som alla rika har och fattiga har. Och livsstilarna påminner ju väldigt mycket om varandra, så att det finns väldigt mycket att hämta egentligen, att anpassa sig lite grann bara.
På den frågan tidigare har jag sagt liksom, vem är boken till för? Du har liksom tagit upp exempel med Warren Buffett. När han var 50 år så ägde han 1% av det han äger idag. Det är aldrig för sent.
Tiden och ackumulerande ger sig otroligt mycket. Ja. Jag håller verkligen med. Jag har själv läst boken och jag tycker att den är väldigt bra för dels den som är kanske lite nyare, vill komma igång. Det är mycket bra handfasta tips. Mm. Men om jag då får se mig själv som någon som hållit på ett litet tag och känner mig mycket mer inbiten i det här. Fick ut väldigt mycket av era så här personliga resonemang kring hur ni ser på börsen. Mm. För det finns ju inget ett sätt att se på aktier och börs. Utan det finns så många olika sätt att tjäna pengar. Och som vi sa lite tidigare, du behöver hitta ditt sätt. Men det är kul att få höra hur ni har hittat er väg. För att ge lite inspiration även till någon som känner sig kanske mer initierad, har en koll på grunderna, investerat ett bra tag. Vill liksom bara bygga på ytterligare min kunskapsbas. Mm. Så jag tyckte den var jättebra. Både med den handfasta tipsen, men också lite mer resonemang för den då som känner sig redan påläst.
Gör man som det står i boken, då kan man inte misslyckas.
Det är väldigt fint. Fint utlovande.
Ja, men det är så.
Ja,
ja, det är ju enkla råd, men ekonomi är ju en beteendevetenskap, så att ibland är det ju svårare att göra det än att lära sig rådet, så att säga. Livet kan komma emellan ibland. Mm. Men i princip, det är klart att allt man behöver är ju inkomster, få överskott varje månad och sen investera i aktier under många år. Punkt. Och sen har man en stor förmögenhet. Liksom.
Ja, men du håller rätt i sak.
Jag vill ändå säga att problemet med den yngre generationen är att de ska ha så himla bråttom. De ska ha pengarna direkt. Men jag skulle vända och säga det. Det är ju vi som ska prata om. Vi har inte lika mycket tid kvar.
Mm, du tänker så?
Jag menar, är man ung, 17-30 år, då har man teoretiskt ganska mycket tid på sig. Mm. Och tid gör under, det är världens åttonde underverk när det gäller avkastning på börsen. Mm. Så ta det lugnt. Arbeta sakta uppåt. Istället för att chansa på massa förhoppningsaktier utan utdelning.
Ja, det går ju att njuta av resan även med små medel, att man tar en liten del av den årliga aktieutdelningen för att sätta guldkant på tillvaron och återinvestera resten om man vill och har behov. Ja. Liksom, så att.
Mm. Och sen tycker jag också det är viktigt att jag får ju mycket mejlfrågor och får ibland, jag ska spara till exempel ett hus om 3 år eller någonting sånt. Ska jag sätta pengarna på börsen? Svar nej. Pengarna som hamnar på börsen, då ska man tänka liksom att de pengarna som hamnar där, de ska liksom bara låta ligga. Det du har som morot där, det är den där passiva avkastningen som kommer efter tiden. Har du 1 miljon av 5% direktavkastning, så har du ju 4 000 extra i månaden. Mm. Att liksom, det är en buffert som ska byggas upp där du kan plocka passiva pengar från din framtid. Men sparar till hus, bil, ge 17 i aktiemarknaden. Tycker jag.
Ja. Jag hann inte räkna huvudet om 1 miljon 5% direktavkastning. Men i vilket fall, du har ju rätt i sak där. Det handlar om den där långsiktiga tillväxten. Mm. Jag håller med. 3 år, det är så otroligt kort sikt på börsen. Ja. Vi vet inte vad den kommer att stå i om 3 år. Det kan vara mitt i en brinnande finanskris eller så kan det ha gått uppåt. Ja. Men det är för hög risk för att sätta de där bostadspengarna där.
Mm. Helt rätt.
Och som sagt, boken, den har ju inte en get rich quick materialstrategi, utan det är ju det här långsiktiga livsstilen lite kring hur man ska hantera
portföljen. Det går ju för sig att göra som en amerikansk bloggare vi nämner i boken, men han jobbar ju 90 timmar i veckan och levde på nudlar i 5 år och sen flyttar han till billigt land i Asien för att kunna leva på ett fåtal tusen lappar i månaden. Och man kan liksom göra så, men det är väl inte så att vi rekommenderar en så snabb resa egentligen.
Nej. Ja, men för han har ju gått miste om hela livet under de där 5 åren.
Ja, man måste leva från att man föds tills man dör och lägga kvalitet i det. Då har han offrat 5 år. Kanske han har kvalitet för honom, vad vet jag. Mm.
Men en motfråga på det där är ju att sparande, det tar ju emot för att dra ner på min livskvalitet. Mm. Men Arne, du är ju en sån som har varit väldigt sparsam under större delen av din tid.
Mm.
Hur har du liksom bemött det där av att nu köper jag inte den där extra saken för jag vet att det ger mig någonting i framtiden? Hur har du liksom mentalt övat in på det där?
Nej, men jag har ju köpt saker ändå, men jag kanske inte, jag har passat på när det varit 30% rabatt eller köpt den på second hand.
Ja.
Jag tar ett exempel med kaffekapsylmaskin. Jag äger den idag, men skulle jag ha varit 20 år, never. Jag köper, jag brygger mitt kaffe då. Jag får kaffe ändå. Ja. Så att man kan förbilliga så mycket saker. Och sen så mellanskillnaden spar du istället.
Ja.
På ett sparkonto som du sedan köper aktier för.
Du är inte en sån som har köpt nyaste årsmodellen bil?
Nej, men precis. Ja. Nej, men återigen, att du kan leva hur bra som helst. Ja. Men du kan göra på ett billigare sätt och stoppa undan mellanskillnaden. Vad många gör är att de kanske gör det billigare, men så bränner de pengarna också som blir över.
Ja, och då har du fallerat lite.
Ja, men exakt.
Ja. Mm. En sak som jag verkligen gillade i boken, det var när ni mätte upp förmögenheten i form av byggnader eller distanser.
Ja.
Berätta gärna lite för lyssnarna. Ni använde Kaknästornet som ett exempel.
Ja, jag hade ju till exempel en grej när jag var lite yngre. Jag bodde i en liten stad och mamma hade en tobaksaffär. Jag ville kunna teoretiskt kunna lägga 100 lappar mellan mammas bostad och tobaksaffären.
Mm.
Jag var ganska ung. Det var mitt mål och det tog ett tag. Så kunde jag lägga teoretiskt 100 lappar. Likaså när jag var ute och sprang så kunde jag liksom, det var i början då, teoretiskt lägga 20 lappar längs spåret. Och det visste jag liksom när det är 1 kilometer kvar. Den här kilometern har inte jag pengar till. Då kunde jag liksom tänka på någonting och sen var jag snart i mål.
Ah, det kunde trigga ytterligare lite sparande,
ja, men exakt.
Eller
ja.
Bli lite bättre på avkastning.
Ja, jag för mig att det står i boken att om man lägger 1 krona mellan Stockholm och Göteborg var det 46 miljoner.
Ja. Jag för mig att Kaknästornet, om du la 1 kronor på varandra, så var det någonstans, om det var mellan 50 till 80 000 för att stapla dem på höjd, så det blir lika högt som Kaknästornet. Det var en liten kul grej, för det där är ju en sån här visuell trigger eller mål.
När du går till jobbet till exempel så kan du se Kaknästornet. Så här mycket pengar har jag i kronor till exempel.
Ja.
Och sen sätter du nya mål hela tiden.
Eller mäta distansen som du har mellan jobbet och hemmet.
Mm.
Kan jag lägga min förmögenhet än?
Mm.
Eller kan jag lägga det mellan hemmet och sommarstugan eller drömboendet någonstans söderut?
Ja.
Och försöka liksom visualisera fram det. Jag tror på det jättemycket när det kommer till framförallt att ha sparmål.
Mig hjälper det väldigt mycket i alla fall.
Att man känner det.
Mm.
För känner du det, då har du också lättare att hålla i det där och fullfölja det i slutändan.
Sen kan du vända på det sen när du har utdelningar, om man säger, gilden därifrån. Kan du lägga 20 lappar mellan din bostad till ditt jobb i utdelningar, till exempel.
Ah, det är nästa nivå, ja.
Ja, det är nästa nivå.
Snyggt. Och vad har ni för sparmål idag, om jag får fråga? Nu när ni ändå har då den här livsstilen som ger er mycket mer frihet och energi. Ni jobbar inte för att måste få den här lönen.
Vad är tillväxt egentligen, något specifikt sparmål?
Bara maximera portföljen innan du går i graven.
Nej, jag har ett mål. Det är att slå OMX SPI-index exklusiva utdelningar med 20% årligen mellan 2009 till 2023 och skriva en bok hur jag har gjort.
Ja, det vet jag, för när vi träffades för några år sedan, Arne, då sa du att det är då först du ska skriva en bok.
Ja, precis.
Och nu sitter vi här ändå med en bok redan i handen.
Ja, men det handlar inte om det.
Nej, den handlar mer om sparande och vägen dit.
Ja.
Men då har vi att förvänta oss en ytterligare bok 2023 om den fulländade.
Jag måste klara målet också. Det är 5 år kvar, men jag ligger bra till.
Ja. Kan du använda tidigare års överavkastning för om
liksom? Ja, det är ju snittet så att säga per år.
Ja, det är snittet per år.
Ja, från 1 januari till sista december och så räknar jag ut snittet där och sen nollställer jag, sen räknar jag ut snittet.
Ja. Vi får hoppas att börsen bara faller fram till 2023.
Ja, men det gör ingenting, du har ju inga aktier, då kanske slår indexen då.
Ja, just det.
Så faller börsen 20% och jag faller noll, då har jag slagit index med 20% enheter.
Ja, men det är bra. Snyggt. Mm. Ja, men det är ju tydligt mål i alla fall som du har för dig.
Mm. Mm.
Och för dig, Marcus, så handlar det bara om tillväxt.
Ja,
ökar livsstilsmöjligheten.
Ja, det ökar ju livets frihet och möjligheter, så får vi se hur mycket eller lite jag jobbar framöver, om jag flyttar till större bostad eller inte något år eller så vidare. Utan just nu är ju fältet öppen för förslag. Så länge jag får lite högre och högre utdelning från Castellum och de andra, så är jag väl hyfsat nöjd.
Ja. Ja, du specifikt säger Castellum. Det är en av dina absolut utdelningsfavoriter, förstår du?
När det gäller utdelningshöjningar, ja. Just nu är direktavkastningen lite halvlåg, tycker jag. Men
ja,
det är 2021 år ungefär där. Och de och Johnson & Johnson har ju långa fina trender. Och det finns många andra som har höjt utdelningen länge.
Så fästet, att, där går vi hand i hand. Jag äger Castellum sedan ett halvår tillbaka. Vi möts i många likadana aktier, så att säga. Men helt plötsligt börjar Castellum och fundamentalt starkt bolag, men så börjar de trenda och då ligger det i min portfölj.
Ja.
Och vi möts ganska ofta i samma aktie.
Jag sålde dem aldrig utan behöll under hela tiden. Liksom, och
men de har legat och varit tråkiga i 3-4 år innan dess.
Just det.
Bara avkastat.
Sparar tid och energi åt mig, men lyckas man tajma det där så finns det ju mer att tjäna. Så att,
Jag tänkte på en sak, vi har pratat om boken, har vi sagt vad den heter?
Ja, jag sa det, den enkla vägen, bli rik och fri med aktier. Men så. Nu har jag sagt det igen.
Ja, men okej. Okay. Ja, när jag tänker på om folk undrar.
Ja, men det är jättebra. Och vi gör som så att jag lägger en länk på bloggen. För och den som vill läsa
ärligt talat, sparat kronor, det finns att låna på biblioteket också.
Ja, men jag har sett att det är viss kö.
Alltså, okej.
Okay. På vissa lägen. Populär med andra ord.
Jag tycker personligen att det är fantastiskt. Vi närmar oss jul.
Ja.
En fantastisk julklapp att ge till sina barn.
Ja. Kommer ni ge den till nära och kära? Eller har de redan tvingats läsa den någon gång?
De har tvingats läsa den.
Ja, så att, ja, men det är bra. Ja. Mycket bra. Men jag måste bara snabbt fråga innan vi ska avsluta, Arne. Du sa att du jämför dig mot börsen utan utdelning. Jag måste ju fråga varför.
Nej, det är för att jag har all statistik från OMX SPI sedan 1982.
Ah, okay.
Och därför, jag säger ju att jag gör det.
Ja.
Det är inga konstigheter. Men jag stämde av nu sen jag började på hos mätmäklaren då 2014 hösten, så har portföljen gått sexfaldigat mot OMX SPI. Men tittar vi på med utdelningar så har det bara fyrafaldigats. Men det är ändå 4 gånger bättre. Börsen går upp 1% går upp 4. Det är ändå en ganska stor.
Varför finns prisindex egentligen? Det är så mycket vanligare med prisindex än avkastningsindex eller utdelningsjusterade index. Men jag förstår inte varför vi exkluderar en stor del av avkastningen.
Ja, men det är olika varje år där med direktavkastning. Tittar vi på direktavkastningen då i början på 80-talet så hade man 7-8% i direktavkastning. Och vissa år 2000 hade vi väl 1% i direktavkastning. Du är ren ifrån direktavkastningen då, så att säga. Så du får ju bara kursuppgången.
Ja. Men
aktierna faller ju när utdelningen kommer, så att då går ju prisindex går ner fast avkastningen är noll egentligen i vissa lägen. Och så man då bara tar bort avkastningen och tittar på priset. Jag tycker att
jag kan hålla med dig där, Marcus.
Det är bara,
och nej, även i år varför? Där det bara är 1% direktavkastning, så är det ändå 1% till som man inte missar, eller som missar då i ett prisindex. Men det är nog en fråga som vi inte kommer lösa i det här rummet.
Nej, det gör vi inte.
Jag tänkte vi ska avsluta lite. Mm. I boken så har ni mot sista kapitlet någonting som ni kallar för aktiematchen.
Mm.
Där ni ställer faktiskt er mot varandra.
Mm.
För att ni har ändå lite olika tankar och idéer om vissa saker. Så jag tänkte vi ska köra några sådana här rappa frågor mot slutet.
Nu tar vi fram boxningshandskarna här.
Right, ja, för se om ni har lika åsikter och tankar eller om ni skiljer er på vissa saker. Ja. Och då börjar jag med kryptovalutor. Vad tycker du, Arne?
Nej.
Det var solkran nej.
Ja, vad ska du hålla på med sånt för?
Ja. Och Marcus, vad tycker du?
Intressant att följa på behörigt avstånd.
Okej, okay, så du äger inga kryptovalutor men du följer dem?
Ja, jag tror att det kommer att bli något inslag i framtiden med sånt, men jag vet inte riktigt när och hur och ens vilka. Det massproduceras ju nya hela tiden, så att det är ju...
Ja.
Nej.
Nej. inställning till värdepappersbelåning. Vem är det, Marcus? Belånar du portföljen?
Inte värdepapper, nej. Däremot har man lågt belånad bostad, så tycker jag. Säg 30% eller 50%. I nuvarande situation, det är bättre att sätta pengarna i bra utdelningsaktier då. Än att
betala ner hela skulden? Mm.
Ja, alltså kan man låna till 1% eller 2 och sen köpa det utdelningshöjare som ger 3-5% om året. Då, det borde löna sig på sikt. Ja. Faktiskt.
Arne?
Titta på hela privatekonomin. Är du belånad generellt? Mm. En annan sak är också att bolagen vi köper, de är ju belånade i sig. Så även om du äger aktier i en aktieportfölj, så är det ju belåning indirekt, eftersom att bolagen är belånade.
Ja.
Men jag vill ändå påstå säga att upp till 10% är okej, om man kan då utnyttja ert knockoutlån till exempel, som har väldigt låg ränta. Skulle vilja säga. Där kan vara intressant.
Men man bör verkligen begränsa sig. 10% och framförallt se hela ekonomin.
Ja, jag kan bara, om man tittar tillbaka till de här fyra bärtrenderna, man säger nedtrenderna vi har haft. Har man haft, jag kommer inte ihåg att räkna ut om det var 40% belåning eller någonting sånt, så är man utstoppad i 3 av de 4. Det vill säga att tvångssåld, om man inte kan tillskjuta några säkerheter. Det är farligt med belåning.
Ja, så använd det måttligt.
Ja.
Bra. Bästa börsminnet som ni har. Vem är det, Arne? Har du något härligt minne som du så här starkt kommer ihåg? Kan vara någonting du har gjort eller någon du har träffat?
Nej, det var nog insikten då när jag satt. Jag fick ju väldigt många sådana här, vad kallas det för när man får sådana här uppåtschack i kroppen. Så
adrenalinrus.
Ja, men någonting sånt. När jag satt mellan 2004 och 2008 och gick igenom hur marknaden funkat. Det var liksom, oj, allting man upptäckte. Det är nog mina starkaste.
Du satt 2008 och gick igenom då? Eller?
Nej, jag satt mellan 2004 och 2008. Okay, I och med att jag gick ner på halvtid, där är mycket tid. Men, men liksom, man kom på grej efter grej. Nej, men oj, är det så? Är det så? Det var hela tiden uppåtschack. Det här ska jag testa,
Och 4 år av konstant uppåtschack. Ja, det låter farligt för hälsan.
Nej, men bara, jag kan bara säga att jag startade upp då med att gå igenom mina gamla notor. Och då var det pappersnoter på den tiden. Och det var nästan 2 banankartonger. Ja. Jag parade ihop alla affärer. Och sen la jag de vinstaffärerna på ena sidan, förlustaffärerna. Och sen hittade jag en röd tråd. Vad ska jag hålla på med? Ja, det som jag förlorar pengar på. Och det jag tjänar pengar på. Hur skulle jag kunna tjäna mer pengar på de här? Det var liksom uppstarten. Och bara det
snyggt
tar sin tid. Ja.
Ransakningen av sig själv.
Ja, och sen hittar det där. När man hittar de här trådarna. Oj. Det är mitt bästa börs.
Du hittade nålen i höstacken.
Ja, men lite grann så. Man hittar nålarna hela tiden.
Ja. Marcus, ditt då?
Det var nog när Electronic Arts la ett uppköpsbud på Digital Illusions en gång. Vi hade ju röstat nej tidigare, något år tidigare, för budet var för lågt. Så kom de tillbaka med lite högre bud, och det var ju mitt klart största innehav på den tiden. Mm. Så att, då blev jag å ena sidan glad och å andra sidan rätt nostalgisk.
Ja,
jag blir av med dem.
Och även bud på Dibs och Axis och sånt där. Att det är alltid trevligt att... Ja, jag visste det var bra grejer liksom.
Så. Det kommer uppköp. Dels tjänar du pengar, men dels får du också rätt i sak. Någon annan vill ha det här bolaget som du redan äger.
Ja. Vad var mest? Att du hade rätt i sak eller pengarna? Vad var största?
Money talks.
Okej, snyggt. Ja. Använder du glidande medelvärde i din strategi? Och det vet vi ju för dig, Arne. Ja. Hur är det för dig, Marcus?
Ja, delvis.
Delvis, ja.
Numera så, i alla fall. Ja. Tidigare lite mindre, men...
Ja. Sen du börjar skriva böcker imorgon. Mm.
Jag tittar lite mer på den parametern nu för tiden, ja.
Det finns en anledning om man handlar en aktie under 200 dagar i medeltal. Det är ingen efterfrågan på den. Aktien.
Okej. Okay. Så då bör man handla, eller vad menar du?
Då är man inne på förbjuden mark. Då måste man vara ganska säker på att du är inne och gör rätt.
Just det. Så, och med andra ord... Ofta bör man inte handla under glidande medelvärde 200.
Nej, jag kapar dem. Jag sätter som en stopp om de går under.
Ja. Hur ofta är du inne och ser över portföljen? Börja med dig, Marcus. I genomsnitt då?
Någon gång i veckan, så där kanske.
Ja, det räcker med en gång i veckan.
Ja, jag tittar ju i nyhetsflöden och lite sånt där och nyhetsbrev.
Ja.
Så att... Men
loggar in på banken och ser portföljen?
Ja, det är nog... Ja... Mellan 1-3 gånger i veckan kanske.
Okej, okay. Arne?
Varje dag.
Varje dag.
Varje morgon. Det är alltså 50% chans att du får se dagens högsta kurser första halvtimman och sista halvtimman. Så att jag brukar alltid titta, jag brukar sitta framför börsen, kvart i nio börjar med Dagens Industri Börsmorgon och halv elva, då kan jag liksom göra annat. Och sen startar USA-börsen, då tittar jag till lite grann och sen sista halvtimmen brukar jag sitta och titta.
Okej, snyggt. Förebild inom börs och finans. Kan börja med dig, Arne.
Har inga.
Ingen förebild alls?
Absolut inte.
Inte ens Marcus?
Jag skulle vara han i så fall. Det skulle vara han i så fall.
Nu blir det ju pinsamt i så fall om du säger. Ja.
Nej, det har jag inte jag faktiskt.
Och varför inte då?
Varför ska jag det för?
Ja, men du kan väl ändå se upp till någon. Någon har väl gjort någonting bra på den här planeten?
Ja, men absolut. Men är förebild, det är starkt ord. Nej.
Men inspiration eller något från
Ja, jag har fått inspiration. Det är ju många av de här. Peter Malmqvist tycker jag är väldigt duktig. Mm. Han är lite grann som mig väldigt påläst om det han säger, så att säga. Det finns många som är duktiga, så att säga. Men förebild, nej.
Nej. Det är kaxigt. Okej, jag uppskattar det. Mm. Marcus, har du någon?
Jag tyckte ju att jag hade en bra semester på Gran Canaria en gång på 00-talet när jag läste Per-H. Börjessons bok om Warren Buffett. Mm. Den kändes klockren. Peter Lynch och Warren Buffett är ju inspiration. Ja. Även Lennart Israelsson, Axel Stinson, att en vanlig knegare i princip då kan bli ekonomiskt oberoende och sen känna sig trygg och säker vid löneförhandlingar och annat tack vare det. Det är mycket inspirerande.
Ja. Det är ju fästet med Lynch. Han var väl rik, stenrik två gånger. Sen tog han till repet eller någonting. Han har misslyckats två gånger, så kan man säga. Ändå är han så stor ikon.
Han lever väl än idag.
Jag tror det är Lynch. Inte det.
Jag blandar ihop.
Ja, Peter Lynch.
Nej,
Jesse Livermore. Precis.
Ja.
Men det var nog fyra gånger att jag Jesse Livermore.
Nu blandar
jag ihop. Tog en stor svacka ner och sen...
Men nu pratar vi tidigt 1900-tal.
Ja, det var 1950 han hoppade eller någonting. Ja, nej, jag blandar ihop. Det är så mycket profiler där. Du ser, jag har inga förebilder. Jag blandar ihop dem.
Ja, du blandar ihop dem istället. Ja. Ja, jag tänkte vi ska avsluta med den sista frågan då. Stockholmsbörsens bästa bolag. Och varför? Vi börjar med dig, Marcus.
Bolag kan ju vara bra på många olika sätt.
Ja, men du bara får välja en. Pistolen mot... huvudet.
Ja, men då säger jag Castellum då.
Ja. Utdelningshöjare, stabilt, stort fastighetsbestånd.
Ja.
Nu la jag orden i munnen på det, men jag vet ju sedan tidigare att du gillar Castellum.
Ja, det är väl de annars...
Ja. Nej, du har ju sagt, Arne.
Man kan inte lägga aktier i byrålådan, men om man ska göra det så måste det vara ett investmentbolag, för investmentbolagen är aktivt förvaltade. Mm. Och då ska man titta efter bolag som har en bra kärnportfölj och välskött och gärna så god substansrabatt. Mm. Det är Investor.
Ja, okej. Okay. Ja. Har funnits i över 100 år. Wallenberg-familjen som tar några.
Du kan lägga den i byrålådan för att det är aktivt förvaltat.
Ja.
Lägger du Volvo i byrålådan så är det ingen som allokerar i Volvo, så att säga.
Men Investor byter ju ut lite.
Ja.
Det värmer i hjärtat. Jag är också ett stort fan av investmentbolag. Mm. Fantastiskt, mina herrar, att ha med er i Sparpodden. Otroligt kul att ni kunde gästa. Och jag hoppas att du som lyssnare har fått med dig mycket bra tankar och idéer för att forma din egna aktiestrategi. De här båda herrarna är ju ett tydligt exempel på att gå din egen väg. Hitta det som funkar för dig. Inspireras av andra. Sen så måste man inte ha förebilder, men man kan inspireras av andra.
Jag har dig som förebild, Alexander.
Fantastiskt att höra, Arne.
Ja.
Det värmer.
Ja.
Ja, men verkligen. Lär av varandra, dela era tankar och idéer och sen tillsammans så skapar vi en bättre avkastning i våra portföljer. Mm. Jag tror att vi säger tack för oss och önskar dig då som lyssnare all lycka till med investeringarna och dela gärna det här avsnittet om du tycker att det har varit bra och hjälp oss att sprida det goda ordet. Länk till boken Den enkla vägen bli rik och fri med aktier finns i blogginlägget. Med det tror jag att vi säger tack och lycka till med avkastningen.
Tack.
Tack.